en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern for that.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Konnichiwa, puratan imatan yokoto. Koko ni kurarete ureshi desu. Som man skulle kunna säga, eller på lite bättre då japanska, som Makoto Asahara, Sportbladets då fotbollsprofil och även lite F1-intresserade på grund av Yoko Tsunoda, skulle säga. För Makoto är i Japan nu, så han vill hälsa till alla er plattan i matta-lyssnare.
Konnichiwa, minna F1 ga suki na hito tachi, yokoso, plattan i mattan no dai 81-wa. Let's go!
Som då betyder, hej alla F1-älskare, välkomna till Plattan i mattan, avsnitt 81. Nu åker vi. Vad svarar du på det, Anna?
Arigato.
Bra, du kan din japanska.
Har man varit 3 veckor i Japan och försökt kommunicera med en armé av städande kvinnor som naturligtvis alltid skulle städa precis när jag skulle skicka texter i en värld av tidsförskjutningar och dessutom konstant avbröt från telefonledningar. På den tiden skickade man telefonledningar eller man skickade texterna via telefonledningar. Och då var det väldigt viktigt att man... Det gick inte att ringa ut, för då bröts det. Utan Stockholm fick då ringa upp mig och då satt en sån här trevlig japansk kvinna som sa arigato hela tiden nere i telefonväxeln. Men hon bröt alla samtal. Så jag fick öva mitt tackande där så att hon till slut kunde tacksamt nog låta bli och dra ur kontakten. Så jag fick iväg mina texter.
När var det här då? Det kan inte ha varit så himla nyligen eftersom att det var städande människor. Eftersom att jag tror fan de har kört på städande robotar där i 15 års tid.
Detta var 1997.
Ja, ni hör. Vi kan våra japanska robotar ändå.
Fast det var intressant. Alltså, toaletter och sånt städade med robotar redan på den tiden.
Vad gjorde du?
Vad gjorde du där? Var handbolls, ja. Handbolls-VM.
Aha.
Komamoto var det.
Bodde du då? Hade ni då liksom ett spelarfruhotell?
Spelarfruhotell, jag jobbar. Vad tror du?
Ja, jaha.
Jag var utsänd från Sportbladet och skulle testa hur det gick att skicka till den nya Stockholmsbilagan som på den tiden trycktes klockan 8 på morgonen. Eftersom det ett år senare var ett OS i Japan. Så då använde vi handbolls-VM under 3 veckor i Komamoto och Tokyo som någon slags test för att se hur vi bäst skulle jobba.
Inför OS i Nagano.
Nagano, året efter.
Legendary OS. Du vet ju att det här är ju på något sätt mitt hemmarace utan att jag någonsin har varit där, Japans GP, på grund av min historia eller min tidigare yrkesbana som låtskrivare och producent. Det är ju i Japan som jag har haft mina största framgångar. Vi kanske ska lyssna på, du kan få lyssna på, du har aldrig hört någonting som jag någonsin gjort, Anna, som du i alla fall vet om. För ibland så kan du ha råkat någonting han har liksom swishat förbi när dina ungar har ju lyssnat på YouTube genom åren kanske. Men jag har slängt in 2 länkar här från, du kan ta den andra länken så ska du få se ett fullsatt, tror jag, Yokohama Stadium när de kör en av mina låtar, Kana Nishino.
Vi testar. Det är någon filur där, någon liten blondfärgad japanska med en rosa klänning med vingar på. Och det här var ju slisk-pop, Filip. Så det räcker.
Det här är alltså på den tiden. Jag tror att jag skrev den här låten kanske i en källare på Södermalm 2012 kanske. Kanske släpptes 2013 eller så var det ett år tidigare eller senare. Och hon är ju då, Nishino Kana, är ju alltså kategoriserad som R&B-artist på den här tiden.
Intressant. Jag tyckte det var lite mer så här sliskpop.
Ja, det är korrekt. Kolla den andra då. Det är min absolut första låt och min absolut största, vad ska man säga då, mest framgångsrika låt då, utöver några hemliga låtar som jag har i Sverige som har varit Spotify ett år i Sverige. Men den här var ju då...
Några hemliga låtar? De låter
den, här var, den här som du ska lyssna på nu, det var den 13:e mest sålda singeln i hela världen den månaden den släpptes. Och det är mest på grund av att japanerna på den tiden då köpte så mycket skivor i till skillnad från resten av världen. Jag tror det är musikvideon till Hey Say Jump och låten Over.
Det här är en massa små killar i exakt likadana frisyrer och olika skjortor som ser ut som en sån här hårreklam ungefär. Pinchi wa chansu nanda, my friend. Hura tsui ten nara stand by you. Bimbo ka mirai nante goodbye. Hora hikari ga mieta. Men du, vem översatte allt det här, Filip?
Jag tror att när jag får mina stimavräkningar så 50% försvinner ju på då upphovsrätten. Vi var tre som skrev den. 50% försvinner ju till den japanska översättaren. Och jag tror att namnet på översättaren är SOPP. Z-O-P-P. De har ju påhittade namn ofta, de här låtskrivarna från Japan. Men 50% av alla pengar in går till, jag tror att det är upphovspersonen från Japan, SOPP.
Okej, du skulle nästan spela den här för Yuki Tsunoda. Så kanske han har varit lite gladare i cockpit.
Jag kan säga det så här. Utan att det ska låta skrytigt så kan jag nästan lova dig att Yuki Tsunoda har hört Hey Say Jump Over.
Det har han säkert, men han kanske skulle bli lite gladare, tänkte jag, liksom, som person, om han verkligen tog sig an den här sliskpoppen.
Nej, men så är det. Den, just den låten var ju den var så mycket ettare den kan bli det året på både singel och albumspåren och allt sånt. Men det är tider som har flytt. Men därför, Anna, var det kul att få ta del lite av min gamla kulturella bakgrund, va?
Definitivt. Jag kan ju lova dig att jag inte har hört någon av dem och jag kommer inte att sätta på dem igen.
Nej, det är bra. Och jag kan också säga att konstnärligt så är det inte något som jag står för jättemycket idag. Men historiens vingslag förändrar ju tiden och så vidare, va? Nu ska vi prata om Formel 1. Det gillar du.
Det gillar jag betydligt bättre, ja.
Och då ska vi som vanligt börja i kvalet, va? Men det här var ju ett kval som faktiskt, till skillnad från många andra kval i år, inte har hänt så jävla mycket med. Jag måste bara säga här nu, jag kan inte okommenterat bara låta den här basrösten hos mig vara. Jag vill bara säga nu för alla som lyssnar att jag är inte sjuk, jag är inte förkyld, jag är ingenting. Helt bara från ingenstans har jag under det här jobbskiftet när jag jobbat fått en basigare röst som har gjort att jag inte riktigt kunnat göra de tv-saker jag gör. Men podden får jag ändå leva med den här basrösten. Så nu har jag sagt det. Du märkte inte ens något, Anna.
Jo, men jag var lite så fin i kanten så jag sa ingenting ifall att du hade dratt på dig någonting.
Ja, vi får se om den håller hela avsnittet ut. Kvalet, Anna. Jag var på väg att säga att det var inte jättemycket grejer som hände i det där kvalet förutom att jag har skrivit upp här Logan Sargent, nu får det väl ändå räcka, va?
Ja, alltså han gör ju inte lätt för sig. Logan Sargent som kör för Williams. Han är ju den förare numera som inte har något kontrakt till nästa år. Och han gör ju misstag på misstag. Under den delen av säsongen nu som cheferna hos Williams har velat se framsteg, kliv uppåt mot poäng och se hur han har utvecklats, så upplever vi som tittar på att han snarare har fått en oerhörd press på sina axlar, vilket gör att han skrotar ju bilen i ungefär samma takt som hans föregångare, lik Nicolas Latifi i Williams. Och någonstans så blir det där oerhört dyrt. Inte nog med att teamet bara har en förare som är kapabel nog att köra in poäng i Alex Albon. de är ju ett enmansteam. Lite grann som Aston Martin. Skillnaden är ju bara att Alonso har ju kört in betydligt fler poäng, så de slåss ju för platser högre upp i tabellen. Och herr Stroll, han drar ju in någon pinne här och var. Men Sargent, han drar ju inte in några poäng och han kraschar materialet. Så frågan är väl, jag har svårt att se hur de ska kunna motivera att han ska köra en säsong till hos Williams.
Ja, det är roligt när du säger just Williams, och så tar du upp Nicolas Latifi. För jag såg på sociala medier en så rolig bild, det var någon som hade tagit, du vet American Gangster-filmen, American Gangster, som har liksom ett omslag, det är väl med, ja, är det Denzel Washington kanske i den filmen. Då har de i alla fall tagit ut den i svartvit, det omslaget, så har de plockat ut då och satt in Logan Sargent, så har de bara skrivit American Latifi. No explanation needed. För att det är ju, man var ju liksom peppad på att se hur det skulle bli här, men ändå sitter Williams i samma sits som de gjorde för ett år sedan.
Ja, men det är så mycket annat i det teamet som faktiskt har gått framåt. Alltså, Alexander Albon har gjort en otroligt bra säsong. Nu nollade han den här gången. Men ser vi liksom sett till hela säsongen, så tycker jag att han är en av de förarna som faktiskt har ett utropstecken i närheten av sitt namn. Och jag menar, Williams är sjua i konstruktörsmästerskapet, och där är man också många poäng före Haas som är åtta och har 12 poäng. Williams har hela 21. Och jämför vi det med hur det såg ut för ett år sedan, så var ju Williams tok sist på 8 inkörda poäng och Alfa Tauri var 9 med 35. Och nu har man alltså klättrat så pass mycket, och det är jättebra för det teamet som har bytt mycket, förändrat mycket och är på väg framåt. Men då måste man också ha två förare som hjälps åt. Och det är ju lite så i ett par team i år, att det är lite enmansteam. Aston Martin med Alonso i ett. Det är till och med så att Mario Isola pratade om alternativa däckstrategier inför loppet och nämner liksom team som, jag tror att han sa Ferrari, Mercedes och sen Alonso. Inte ens Aston Martin, utan han sa Alonso. Ungefär som han också som däcktillverkare har räknat bort Lance Stroll. Och sen är ju Red Bull ytterligare ett sånt team som, trots att de vinner konstruktörsmästerskapet och ligger etta och tvåa i förarmästerskapet, känns som ett enbilsteam.
Ja, och så är det ju verkligen. Och jag undrar nu bara här, när vi ändå är inne på Logan Sargent, ifall vi ska liksom säga vad som hände i racet också. För att han kraschar ju ut sig i kvalet, och han kraschar ut sig i racet, båda gångerna liksom på eget klantigt maner och inte på grund av någon annan. Latifi många gånger, om man jämför de två, American Latifi och Canadian Latifi, så Latifi var ju många gånger på, liksom, på fart sämst. Att han var så långt efter det. Han körde så bra han kunde, men var ändå så långt efter. Han gick ju i mål många gånger. Logan Sargent har ju många gånger kraschat ut sig, och på så sätt, och det är det vi pratar om nu här, han kraschar ut sig i kvalet, kraschar ut sig i racet, och det är ju klantigt på det sättet.
Ja, men sen är det ju också, alltså, han har ju hamnat i en situation som för honom är jättetuff. Han kommer från Formel 2 upp i Formel 1, och i början så har man ju en förståelse för att han inte är i närheten av Alex Albon. Sen visar det sig att kollegan Albon, han kör ju in poäng, och han kör ju in alla de poäng. Han ligger liksom 13:e i förarmästerskapet, Alexander Albon. Han levererar vecka efter vecka efter vecka. Sargent å andra sidan, han blir ju pressad av att se hur hans kollega hela tiden levererar. Och en F1-bil måste du köra på gränsen, inte under den, för då är den inte tillräckligt snabb, och inte över den, för då sitter i muren. Så hela tiden så blir det ju en kamp för att hitta gränsen. Och när det blir en kamp för att hitta gränsen, så kör du oftast över den. Då överkör du bilen, och så blir resultatet det. Och ju mer press som kommer, nu är det också två lopp snart här i USA, som är hans hemmabana, eller hemmanation. Vilket gör att pressen ökar, och den där pressen måste man kunna hantera. Och han är långt ifrån varken den första eller sista föraren i Formel 1 som inte har klarat av att hantera pressen.
Och jag bara, nu när du när vi pratar Long as Argent, vi ska inte hänga för mycket här, för att han är ju lite periferin, och det var ju mycket andra grejer som är värda att lägga mer tid på från det här racet, eller hur? Men jag bara kollar in då hur det faktiskt, för han var ju Formel 2 förra året, och jag bara kollar in ställningen hur det var. Han kom ju bakom Liam Lawson till exempel. Long as Argent kom ju fyra i Formel 2-mästerskapet förra året, fyra bakom Liam Lawson med, det var en poäng som skiljer dem åt. Men kollar man så här, Liam Lawson som kommer in och kör då i, ja, ett likvärdigt team men sämre team i konstruktörsmästerskapspoängtabellen i år ju, så kommer ju Liam Lawson in och kör en, då, om jag får säga så, en sämre bil och kör bättre direkt. Sen är det ju längre upp då, om man kollar Formel 2, Logan Sargent mot Theo Pourchaire, som vi inte har sett i F1 än. Och sen Filipe Drugovic som utklassade alla andra i Formel 2 förra året. Nu har jag bara sagt det, för jag tänkte lite så här, vad fan, hur var det? För nu när Liam Lawson är här också, han körde väl också Formel 2. Så kolla in det där, och det var ju så, Logan Sargent fyra i F2. Men vi vet ju hur det är med pengarna och att han är amerikan och allt sånt, va?
Plus ja, att han kom från Williams egen akademi. Så att, det var väl inte en felsatsning att göra. Men däremot så är det så att om man tittar jämfört med Liam Lawson då, så är han på ett annat ställe i sin karriär. Han tar ju chansen, han gör ju en Linus Lundqvist. Lika väl som Linus Lundqvist körde till sig toppkontrakt i IndyCar på tre race, lika väl har ju Liam Lawson kört in sitt namn i Formel 1 under de här helgerna som han har ersatt Daniel Ricciardo.
De är ju några stycken som har haft chansen i år att visa att de faktiskt är värda någonting. Men än så länge så är det väl Liam Lawson som har lyckats bäst då, förutom Oscar Piastri som gör kaos med de andra rookiesarna, om man säger så. Annars i kvalet, innan vi tar oss in på race och det som behöver pratas om, så var Verstappen tillbaka, och det var både i kval och det var i race. Han tog pole position, och det är inget mer att prata om där egentligen. Sen så vill jag bara liksom höja ett finger för jämnheten i det här fältet på Suzuka. Jag har slängt in allas då bästa varv från kvalet. Och om man plockar bort Verstappen som körde sitt snabbaste varv på 1.28.87, så är det alltså mellan Oscar Piastri då som kör in på 1.29.5, dåligt räknat, så skiljer det ju liksom en sekund mellan tvåan och 14:e, 15:e. Det är ju liksom, det är ju inte mycket som skiljer att komma trea och komma 19:e.
Nej, men det tycker jag på något sätt är symptomatiskt för den här säsongen, för att det är otroligt jämnt. Och så är det många som säger, F1 är så tråkigt för Max Verstappen vinner allt. Ja, det gör han ju, för han är ju så otroligt överlägsen. Men bakom honom så är det ju jättejämnt. Och det var precis det vi satt och jublade över för en vecka sedan, när han för en gångs skull var helt vid sidan av banan och inte alls levererade på den nivån som vi är vana att se. Nu är han tillbaks, då kör han i en egen liga. Men resten, det är ju otroligt jämnt.
Mm. Kollar man då till exempel på liksom Lewis Hamilton som blir sjua, hade han kört 0,4 snabbare så hade han varit tvåa. Alltså, ja, och nästan Russell och Tsunoda på 8-9 också. Det var jämnt. Och kollar man där i botten, liksom, skillnaden mellan att komma 19:e och komma 9:a. Det är också det är en sekund exakt mellan 19:e och 9:a. Så hade John Yu, ja, det skiljer då en sekund mellan Tsunoda och John Yu Joe, vilket är crazy. Nu tar vi racet, va?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då får vi väl faktiskt börja hos Red Bull, där det finns en del att prata om. Först och främst efter Singapores GP där de inte var där de var nowhere to be found och Max Verstappen var långt bakom på alla sätt och vis, så är det nu back to business as usual. Han påbörjar en ny streak nu, får man väl ändå säga, Verstappen, efter missräkningen i Singapore. Han utklassar allt och alla, både i kval och i race. Red Bull vinner konstruktörsmästerskapet och firar som om de har vunnit liksom VM-finalen i sudden golden goal, beroende på vilken sport och vilken era och tid. De firar som dårar efter att Sergio Perez har gjort ett av de märkligaste racen i modern tid, va?
Ja, för först så tycker jag, när jag säger Verstappen, ja, alltså han sätter ju ner foten här. Alltså han är ju över 19 sekunder före närmsta bil. Han visar ju verkligen att han tänker inte ta ett sånt nederlag som sist. Det stack djupt, det nederlaget. Så därför liksom ska han bara leverera på högsta, högsta, högsta nivå. Och det gör han ju. Men det som blir så märkligt, det är ju då hans teamkollega. För han bryter ju inte det här loppet bara en gång, utan han bryter det två gånger. Och det där är ju också som jag undrar, liksom, hur är det möjligt att bryta ett race två gånger? Det enda han inte bryter det här idag, det är faktiskt mot reglerna. Så jag tänkte, har du fattat hur det gick till? Hur det kunde gå så att han faktiskt hoppade in i bilen igen?
Ja, alltså... Vi måste nästan börja i början av Sergio Perez race. För att Verstappen känns det som att vi har avhandlat klart nu. Han
är bäst.
Ja, jag säger inget mer. Men det som hände med Perez, jag vet inte fasen hur man ska ta det. För att det var ett så konstigt race och han är så snett på det redan från början. Det som händer är ju alltså att Perez åker på en bestraffning under safety car.
Nej, men det får börja med redan från början. Hans bil
ja.
Hans bil får ju en smäll redan under det första varvet, vilket gör att han måste in i depå och få en ny nos.
Ett fel som inte är hans, alltså det är i tight och det är liksom under första liksom starten där. Där kan man ju liksom inte säga jättemycket så här vad klantigt det är när det är kaos och mayhem och folk åker överallt liksom. Det får man väl ändå ha förståelse för, att det kan bli lite damage under ett sånt mayhem start, och särskilt på en sån här bana.
Absolut.
Inför första kurvan som är snabb. Fortsätt.
Absolut, men det som är intressant är ju vilka konsekvenser det misstaget får. Även om det inte är hans fel, så får ju det här problematiken som inträffar när han måste byta nos, den får ju ödesdigra konsekvenser, och där kan ju du ta vidare.
Ja, för att då blir ju han stressad och pressad för att han måste köra ikapp alla och ta sig förbi varenda bil så fort det bara går. Men istället då för att sitta lugnt i den där överdrivet och överlägsna snabba bilen, så ser man liksom att han är pressad och stressad för att han kör in i Kevin Magnussen i en Haas som han borde liksom kunna svänga förbi lite var som helst när han bromsar på sig i en av kurvorna. Och får ytterligare 5 sekunders bestraffning. Du skakar lite på huvudet, ser jag. Det är så svårt att veta vilken ordning man ska ta det här i. Men det är ju det han gör. Man ser ju liksom hur Perez ska köra om på då liksom ur ett barnperspektiv fel ställe. För han stressar och ska förbi då en Magnussen på insidan. Så han kör ju på Magnussen så att han sladdar ut. Och det är Perez fel, han får 5 sekunders bestraffning för det.
Ja, precis. Han har då alltså 2 stycken 5 sekunders bestraffningar. Dels den första som han fick för att han på något märkligt sätt försökte köra om under virtuell säkerhetsbil. Och sen så kommer den här incidenten då med Magnussen som ju är... Alltså, jag vet inte. På tyska har man sagt att han är snedensig. Alltså, ungefär som att han står... Ja, men han står bredvid sig själv. Alltså, han är ju inte på banan. Han är ju inte mentalt på rätt ställe när han gör det här. Och så går han in i depå då, för då har han skadat bilen igen. Och så går han in i depå. Och sen så, nej, vi bryter här liksom. Men sen är det ju det att han står ju där i 41 minuter. Men sen kommer han ju tillbaks igen.
Ja, ja, och det är hit vi kommer. Alltså, när han kör på Magnussen, det är, till skillnad från då första liksom när han får skadad nos, som jag ändå så här kan ge han the benefit of the doubt. Men när han kör in i Magnussen, i den där snabba bilen. Han skulle kunna köra om på vilket ställe som, annat ställe som helst. Det är inte som att liksom, det där är ett bra ställe att köra om på. Man ser hur många andra bilar som helst det här racet göra omkörningar på andra ställen när man då har bättre fart, en bättre bil, bättre liksom körkapacitet, vilket Perez bara borde kunna gjort. Men istället ska han ta insidan, bromsa på sig, klantigt, köra in i Magnussen, klantigt. Och sen då, nu tar vi oss in i depån igen här. Eller, det som man gör under safety car är ju också klantigt. Man trodde under loppet att det var att när han kom ut ur pitlane att han körde om massa bilar, vilket var osäkert. Men det visade sig att det var före han körde in i depån som han gjorde en overtake på Alonso under virtuella säkerhetsbilen som han fick bestraffning för. Det som det verkade vara i sändningen var ju att när han kom ut ur pitlane och hela liksom tåget kom med bilar, att han körde om flera stycken, för han hade liksom, han var så stressad redan där att han drog upp bilen i maxfart, körde om massa bilar, inte visste om han skulle släppa Albon eller inte. Det trodde man var bestraffningen, men det visade sig vara före inkörningen i depån. Okej, nu har vi avhandlat det.
Nej, men det är ju så att han
jag vevar med mina armar så mycket här, så att jag håller på att slå omkring mina datorer och mikrofoner. Han sitter då i bilen i depån när de har bestämt sig för att det här är ingen idé, bilen är så pass skadad så att vi måste retire the car. Kom in nu, så sätter vi oss här. Han åker in i depån, han kliver ut ur bilen, går omkring, ja, gör ett toabesök, dricker en kopp kaffe, käkar en varmkorv. Och 25 varv senare så har då Red Bull, och det här vill jag också säga, att det här visar på hur pass bra team Red Bull är som faktiskt kommer på den här lösningen. För att de har ju DNF-at bilen i princip. Men sen får de reda på att han har ju den här bestraffningen då från Magnussen, vilket kommer resultera i, ja, vad är det, 3 eller 5 platsers bestraffning i nästa race som är Qatar. Och då Red Bull-teamet, genier och det bästa crewet i hela F1, då listar de ut att det finns ett litet kryphål i regelboken som gör att, ja men han kan ju bara hoppa in i bilen igen, ta bestraffningen här de här 5 sekunderna, för att han måste avtjäna de här 5 sekunderna. Så länge han har kört in i depån för egen maskin så kan man alltid komma ut igen i princip. Så Perez sätter sig i bilen, kör ett varv, åker in i depån, de säger åt honom box, box, han åker in i depån, servar 5 sekunders bestraffning, tar ett varv till och sen retire the car igen.
Ja, men det är ju så här att det finns ju, skillnaden är ju då, om du kraschar bilen på banan någonstans och kliver ur bilen, ja men då är det klart, då är det färdigt, då är det slut, ett officiellt slut på GP-loppet. Men om du står i depån så får du ju byta nos eller liknande på bilen. Du får alltså reparera bilen, och om du som förare måste kliva ur bilen för att den ska repareras, så är det okej att gå ur bilen medan de genomför den här reparationen som de inte kan göra när du som förare sitter i bilen. Och nyckeln i allt det här, det är ju att Red Bull då övertygar tävlingsledningen och domarna om att Perez var tvungen om att kliva ur bilen för att de skulle lösa någonting. För tanken var hela tiden att han skulle köra vidare. Så det tar dem 41 minuter att jobba på bilen. Alltså, på något sätt skulle man kunna översätta det här till hur det kan vara när man ska lämna in deklarationen. Alltså, man försöker ju att lägga allting så snyggt så att det passar en själv och att det gynnar en själv. Och går skattemyndigheten med på det, så är det fine. Och lite här, lite så skulle man kunna säga att Red Bull gör det här läget.
Sjukaste jämförelsen.
Ja, men så är det väl kanske för många som sitter och tittar. Oh, de smartaste avdragen. Hur många gånger har man sett den rubriken? De 41 smartaste avdragen du ska göra i deklarationen. Och det här är väl lite grann samma sak. De 41 smartaste grejerna du kan göra i depån för att ändå få slutföra ditt race, så att du kan slippa bestraffning nästa vecka. Typ. Alltså, det är lite så det handlar om. Nu var det där kanske att dra lite långt, men jag tänkte för att
man ska, jag tycker det var roligt.
Fatta liksom. Och domarna gick ju med på det här, för de i Perez, eller Red Bull, insåg ju att om man inte hade tagit 5 sekunders straffet i Japan så hade det kunnat omvandlas till en bestraffning vid starten av deltävlingen i Qatar om 2 veckor. Så då fick man hitta en lösning och så lyckades man övertyga domarna. Och det är lite så som F1 är. Alltså det är ju någon slags kohandel där du hela tiden har, teamen hela tiden har sitt eget bästa i sikte. Där man hela tiden försöker att jobba på ett sätt som gör att de själva går vinnande ur striden. Och gråzoner, kohandel, gråzoner, gråzoner och ännu mer kohandel. Så var det väl här också.
Ja, och framförallt så tycker jag verkligen att det är bevis på genialiteten i Red Bull och varför de är konstruktörs världsmästare 2023 också. För jag tror inte att Williams eller Haas eller Alfa Romeo hade kommit på det här, att det är så vi kan göra för att liksom lösa det. Jag tycker att det är ett sånt bevis på att de faktiskt är bäst när de kommer på den här grejen. Otroligt. Men det är också sjukt att det går att göra så här.
Formel 1 är en kamp kring gråzoner och luckor.
Jag tror jag hörde någonstans att du kanske vet hur det är, att om man orsakar ett röd flagg, alltså just det här med att reparera bilen, om det är så att du orsakar ett röd flagg, för att du kan ju fortfarande, om du orsakar ett röd flagg, köra in i depån, reparera bilen då, gå ut ur bilen och sen komma ut igen. Men jag tror att om du är med och orsakar ett röd flagg får man inte göra som Perez gjorde nu. Men jag är verkligen redo på att någon ska slå mig på fingrarna för det. Slå mig på fingrarna då, för att det är jag som plockar upp den här lilla bollen. Ja, det var Red Bull, va?
Det var Red Bull och de vann ju nog konstruktörsmästerskapet. Och nästa gång när vi kör i Qatar om 2 veckor kan eller lär då Verstappen vinna förarmästerskapet. Om jag har räknat rätt så behöver han ta 6 poäng mer än Perez under sprinten för att säkra det. Och det betyder att han har möjlighet att bli den första föraren i F1-historien att vinna en VM-titel i samband med en sprint.
Ja, det är väl mer tillfälligheter än personlig skicklighet, men likväl ett rekord. Ett annat rekord då, och en första gång någonsin, är Piastri, Oscar, australiensaren, rookien, upp på podiet för första gången i karriären. Och det är ju också väldigt, väldigt bra.
Såg du hans längtansfulla blick när han stod där på prispallen och tittade på Verstappen och på pokalen när Verstappen pussade den där? Och det såg ut som att, nästa gång måtte det vara jag.
Ja, och kanske är det så. Ja, och kanske inte att han spöar Verstappen, men de är på gång ännu mer. De börjar bli konsistent på att vara näst bäst, McLaren, med Piastri och med Lando Norris. Och jag tror nog baske mig att en första GP-seger för någon av dem där kan ske någon gång.
Ja, någon gång kan det definitivt ske. Men det jag tycker är lite roligt, det är när man tittar på hur McLaren nollar de 2 första loppen under den här säsongen. Och de nollar, alltså 1, 2, 3, 4, 5 av de första 8 loppen den här säsongen. 5 av 8 första loppen nollar de helt. I Österrike kommer en uppdatering till en av förarna, Lando Norris. Han har sedan dess i stort sett prenumererat på fina placeringar. Han har tagit 4 andra platser på de senaste 8 loppen. Och han tog en andra plats förra veckan. Då hade Piastri ingen uppdatering. Nu fick han den uppdateringen och tar sin första pallplats. Han är 9 i konstruktörs eller i förarmästerskapet på sina 57 poäng, vilket är långt efter Norris. Samtidigt så är han ju på den övre halvan av fältet. Och han är ju klart före förare som Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Så att det finns någonting där, och så som McLaren nu kör, det sa vi faktiskt inför det här loppet också, att är det något team som kan ligga bra med, som det kan passa i Japan, så är det ju McLaren. Och jag tror att under det som återstår den här säsongen så kommer vi få se många fler pallplatser av McLaren, Och jag är väldigt, väldigt spänd på att få se vad McLaren kan erbjuda till 2024.
Det är jag verkligen också. Och det är kul att se att båda två får stå där uppe på podiet faktiskt. Oscar Piastri alltså, första pallplatsen i karriären. Nyligen förlängt kontrakt också.
Mm. Men du, en annan sak. Vet du senaste gången som det var en rookie som stod på en pallplats under sin säsong?
Det hade jag planerat att säga i mina småstäder, så jag får säga det nu istället. 2017, Lance Stroll var senast en rookie var på pallen. Nu är det Piastri som har tagit den.
Ja, och då körde Stroll för Williams. Och nu sitter vi ju nästan hånar Stroll här. Ibland.
Med all rätt.
Så att vi får ju hoppas att Piastris karriär har en liten annan utveckling än den som Lance Stroll har haft.
Mm. Det tror vi väl också, va? Men vi menar jag du.
Ja, det tror jag på, och det är av olika orsaker. Dels så är han ju en mästare från Formel 3 och Formel 2. Han är en av få förare som har vunnit de två mästerskapen på sitt första försök. Det har även Charles Leclerc och George Russell gjort. Men han har också visat, tycker jag, på många sätt här i år att han har jobbat fram till den här pallplatsen. Det är ju ingen tillfällighet att han står på en tredje plats i Japan.
Vad tror du Alpin känner kring Piastri nu när de tittar på han stående på podiet?
Ja, eftersom Alpin har haft stora förändringar i sin organisation. Ottmar Szafnauer, som var den som var chef när den här Piastri-historien var, är ju inte kvar. Och nu tror jag att de har lite andra problem och större problem i det teamet än Oscar Piastri. Exempelvis så var ju Pierre Gasly vansinnig efter det här racet, för att det var en stallorder som gjorde att han fick släppa förbi Esteban Ocon, för han menade på att han var först och skulle ha fördel, medan Ocon å andra sidan menade att han gav Gasly chansen och köra om framförvarande bil, så att det var en bil emellan. Hade han klarat det så hade han inte behövt släppa Ocon. Men för att så jobbar vi i det här teamet, och vi har i år flera gånger pratat om det här franska teamet, om det blir lite väl mycket franskt och mycket känslor och problematik internt. Och jag tror att Alpin har väldigt, väldigt, väldigt mycket att jobba med för att hitta en stabil teamledning som kan styra de där två franska tupparna.
Mm. Piastri i alla fall skämtade ju lite med Alpin och hela situationen förra gången, för att nu när han förlängde sitt kontrakt till 2026 med McLaren, så var det mycket roliga memes på Piastri att det var skönt att liksom ett kontrakt skrevs på så enkelt den här gången. Men han har kontrakt nu till 2026, Lando Norris till 2025, på de där två. Mer i det här racet då, det var lite bråk i Mercedes också, om vi nämner att det var lite internt bråk i Alpin. Lewis Hamilton pressade Russell, hetsade, körde som om de var värsta rivaler.
Jag kan väl bara känna att anledningen till att det överhuvudtaget blossar upp i Japan är att Toto Wolff inte är på plats. Han hade nämligen opererat sitt knä, en korsbandsskada, så han hoppade över Japans GP för att vara tillbaka till Qatar om 2 veckor. Han vill inte gå på kryckor där. Kan det vara? Det känns inte som att det är en tillfällighet att Hamilton och Russell har lite tuppfight under ett race när det är Jerome D'Ambrosio och Bradley Lord som styr det där teamet och inte Toto Wolff.
Mm. Ja, nej, men det som hände var att Russell låg ju framför. De körde på två olika strategier och Hamilton pressade Russell, och sen får Russell en teamorder som han stretar emot dem på radion, och de hade ju en jagande Sainz, och då, det var på varv 49 av 53. Russell ville inte släppa Hamilton direkt för att han skulle bli uppsäkrad av Sainz också, och då försökte han då liksom övertala teamet att vi gör det här på sista varvet, vi ser till att Lewis är inom DRS avstånd för mig så att jag kan hålla, så att Lewis kan hålla farten och sen försvara mot Sainz. Men ja, så fick han i alla fall ge vika till slut. Och Sainz efteråt sa ju, de försöker köra min taktik mot mig. Och då var det någon som, då svarade de i Ferrari-teamet, old school baby.
Lite så. Det är rätt kul att lyssna på den här radiotrafiken ibland. Det man däremot måste ha koll på är att den är inte alltid i nutid eller realtid. Så ibland så är det lite gamla grejer som dyker upp och man fattar inte riktigt, och det kan också få en man kan få en lite annan känsla när man hör vad som sägs i förhållande till vad man ser. Det måste man bara ha med sig.
Mm. Ja, men just i det avseendet så var det ju så i alla fall att han förstod ju att de försökte ju göra en Carlos Sainz på Carlos Sainz genom att hålla varandra inom deras avstånd. DRS är en förkortning, DNF en annan förkortning, och DNF blev det på en som hade en fruktansvärd race också, Valtteri Bottas. Han hade det ju riktigt tufft. Perez DNFade ju två gånger, Stroll DNFade, Sargent och Albon. Sen var det ju också, apropå interna battle, så var det ju The Battle of Japan med Yuki Tsunoda och Liam Lawson. Den ena som är japan då och landets stolthet versus Liam Lawson som, ja, det är lite hemmabana och hemmakrokar för honom också. Det var också lite battle mellan de två.
Mm, absolut, och det är väl lite roligt. Det är lite kul att se. Jag tror att den som mår sämst av allt detta är ju Daniel Ricciardo, som enligt de senaste rapporterna inte alls är garanterad en startplats i Qatar, för vi vet inte riktigt hur det ser ut med läkningen av hans fraktur i handen.
Nej, men när vi ändå är där då, Anna, ska vi ta lite hur läget är i Alfa Tauri och Red Bull och allt sånt där?
Absolut. Det är ju så här att Red Bull skriver ju kontrakt från Red Bull. De kan ju flytta sina förare lite grann. Det där har de gjort tidigare. Det var så Max Verstappen hamnade i Red Bull 2016. Det gjorde han mitt under säsongen när man inte var nöjd med Daniil Kvyat. Det var så som Pierre Gasly fick flytta på sig under sommarlovet till förmån för Alexander Albon. Och det sägs nu att Red Bull har garanterat Liam Lawson en förarplats till 2025. Så att teamet har då fem förare under kontrakt. Det är Max Verstappen, honom rör ingen. Sergio Perez som underpresterar och är pressad som 17. Daniel Ricciardo vars mål är att ta sig tillbaka till F1 och Red Bull. Yuki Tsunoda som kör rätt bra och dessutom är sponsrad av Honda som fram till 2026 då också är motorleverantör till Red Bull, och Liam Lawson. Och har man då garanterat honom en förarplats till 2025, hur ska man hantera den här situationen? För just nu så heter det att det är Daniel Ricciardo och Yuki Tsunoda som kör under nästa år. Men hur ska man hålla Lawson nöjd på avbytarbänken under en hel säsong? Det är många frågor här att diskutera. Helmut Marko sa nu i en intervju med tysktalande medier, han pratar ju gärna i Österrike och det gjorde han den här gången också, att vi måste tänka på framtiden. Både Daniel Ricciardo och Checo är över 30 år och allt handlar ju om vilka föreställningar de har, hur länge de vill köra. Och vi måste också vara rustade för den framtiden, för vad de vill göra. Och för det fallet så är ju Liam Lawson helt optimal. För han är ju 21 år gammal. Och fortsätter Sergio Perez att prestera på det sättet som han har gjort nu, så tror jag inte att det är garanterat att han sitter i bilen hela nästa år heller. För varje race som går, för varje vecka, varje månad som går, så blir ju konkurrenterna bättre. Och jag tror att man under nästa år behöver ha två bilar som levererar hos Red Bull. För det är inte hållbart att tro att Max Verstappen ensam i stort sett ska vinna konstruktörsmästerskapet, medan de andra teamen som Ferrari har två förare, McLaren har två förare, Mercedes har två förare. De slåss hela tiden mot två. Och då måste Red Bull också vara med om det. Än så länge i år så har de ju kunnat leva på Max Verstappens överlägsenhet. Men den kommer ju inte heller att vara för evigt. Och då är frågan, hur hanterar man den här situationen? De stora frågetecknena som jag ser det, det är faktiskt Sergio Perez och Daniel Ricciardo som båda två är 30 år. De verkar, ja, Perez kanske lite mer nöjd än Ricciardo. Men Ricciardo, så får vi se vad händer med Ricciardo. När kommer han tillbaks? Och vad lyckas han leverera på plan? Eller på banan? Det är inte helt lätt heller i förhållande till Lawson.
Jag tänker nu, nej, alltså, Jag tänker på det här med Red Bull och Checo Perez, att han liksom inte levererar och att framförallt det ser ut att bli liksom sämre och sämre, för han kör ju samma bil, de har liksom samma möjligheter. I början så var han verkligen med, då var det ju Max och Perez all over, liksom etta, tvåa hela tiden. Och så tänker jag tillbaka på, hur var det egentligen, vad var det för läge vi hade när Alex Albon och Pierre Gasly fick kicken? För då var det ju Mercedes som regerade. Tänker du att det är liksom ett så annat läge nu med Checo Perez? För att hade det varit samma, vad ska man säga, hade det varit samma Red Bull instinkt nu som då, så hade ju Perez rykt. Liksom om du jämför, vad var Albon i för läge och vad var Gasly och Red Bull i för läge? Förstår du vad jag tänker här?
Ja, jo, men som jag skulle säga så är det ju, den stora skillnaden är nu ju att Max Verstappen är så överlägsen. De vet ju, alltså de andra konkurrenterna är helt enkelt för dåliga i dagsläget. Red Bull och Max Verstappen är så pass överlägsna att de behöver inte ta de här obekväma besluten nu för Red Bulls räkning. De tog ett obekvämt beslut för vår vän Nyck de Vries tidigare i sommar, för att man hade större problem så att säga kring Alfa Tauri än vad man hade för Red Bull, så man lät det liksom, men man lät det gå lite grann. Här är ju nästa stora problem, och på något sätt känns det nästan som att de vill vänta lite grann och se, ja, men vad händer här, hur hanterar vi den här situationen.
Mm. Ja, alltså jag tänker bara så här, ja, de har nu Liam Lawson, och när de är så överlägsna, att göra den gamla hedliga då Red Bull switcheroon och bara byta på dem, alltså om man tittar på vad som har hänt förut när de switchade liksom Kvyat och Verstappen, och när Albon fick åka upp och ner och Gasly upp och ner, det hade man ju velat se kanske.
Ja, men sen vet vi inte, vi vet ju inte hur kontraktet ser ut som de har med Sergio Perez. Vi har ingen aning om det finns någonting i det där som gör att de inte kan göra den switchen i år. Det vet ju inte vi. Det kan ju ligga, nej, någonting där också som gör att därför är det omöjligt att göra i år, för det kostar för mycket pengar. Alltså, vi gör inte det nu, för vi behöver inte, för det löser sig i alla fall.
Ja, och sen är det jag som jagar drama och roliga liksom händelser också, såklart, förstår jag, därför jag tänker så. Innan vi släpper Red Bull och det där, alltså de opererar ju på samma sätt, när du pratade bara om liksom hela systemet med Red Bull, att de har ett farmalag och ett A-lag. Det är ju samma sak i fotbollen, om man kollar på spelare som har gått från Salzburg till Leipzig i Bundesliga, från Österrike till Bundesliga. Det är ju skitmycket stora namn för den som gillar fotboll, men vi är en F1-podd. Men liksom Sabitzer, Naby Keita, Bernardo, Upamecano, Laimer, Soboslaj, det är hur många som helst som har gjort det bytet i fotbollen också. Systemet är ju på samma sätt där.
Ja, men även tränarbiten i Leipzig funkar ju på samma sätt. Mm. Där har de också tagit samma system.
Exakt så, hörni. Är du redo för att sätta plus på det här racet då, Anna?
Ja, men det är jag ju.
Kör!
Motorstoppet går till Sergio Perez. Punkt. Han står stilla, inte bara en gång utan två gånger. Två! Ett plus underkänt, det går ju till Haas, va? Den där stenen i den där bilen blir ju allt tyngre, och den här uppdateringen som alla pratar om ska komma till Austin. Nu känner jag att förväntningarna på den är så otroligt höga, så att det riskerar ju bli ett jättemagplask. Två plus går till Liam Lawson, för han slår Tsunoda, visserligen på en bana som han kan väldigt mycket, väldigt, väldigt bra, och han är nära poäng igen. Ändå så har han ingen raceplats, och det pratade vi om sist, eller nu här nyligen. Den känns lite intressant inför nästa säsong. 3 plus går till Lando Norris, som tar en fjärde plats igen och befäster en plats på den där prispallen. 4 plus går till Max. Han gör ju det som han förväntar sig, eller som vi förväntar oss av en Verstappen. Det vill säga han krossar allt, vinner och gör det med typ vänstran. 5 plus går till Oscar Piastri. För den där killen har vi inte sett det sista av.
Verkligen inte. Och vi har nog inte sett det sista av honom på podiet heller, va?
Det tror jag inte.
Det var plussen. Nu kommer småstatsen. Och då råkar jag svänga förbi en stats, en liten statistik som var på segrar, Formel 1 segrar före att man fyller 26. Och då visade det sig att Verstappen har alltså tagit 48 race-segrar av 179, vilket gör att 26,8% av alla race han startat innan 26 gör att han 26,8% av det. Vettel har 26,6% för han blev 26. Sen är det Alonso med 18%, Hamilton med 19%, Schumacher med 19%, Senna med 6,9%. Det här är av de 7 förarna som har flest segrar i F1-historien. Kul, va?
Mm. Men det där har ju också otroligt mycket att göra med vilken bil du sitter i, vilken tid.
Ja, såklart. Såklart är det så. Då ska vi se, när Piastri nu har ställt sig på podiet så är det alltså så att exakt 50% av alla 22 förare den här säsongen har varit på podiet. 50% av alla som kör har varit uppe på podiet.
Och det visar ju på hur otroligt jämn den här säsongen är. Jag är lite trött på alla de här som säger, åh, för det är tråkigare än någonsin. Men det är det ju inte. Ja, visst, tittar man bara på vem som vinner i totalen så är ju det. Men tittar jag på ett fotbolls-VM så tittar jag ju också, kan jag ju ha glädje av andra matcher, för de kan vara riktigt bra. Jag behöver ju inte bara njuta av finalen liksom. Så att det är en otroligt jämn och spännande säsong. Det får vi inte glömma.
Och jag tror inte alla som satt bänkade framför bronsmatchen VM 94 heller kände att det här är så ointressant, för att det är inte, handlar inte om segern. Så är det väl, va?
Ja, men så är det ju. Det spelar ju ingen roll om man tittar på. Det kan vara otroligt spännande när man satt i forntiden och tittade på Sven Ölander som alltid kom fyra. Men det var 17 spännande i alla fall när han sprang sina 400 meter häcklopp.
Ja, det är en bra referens faktiskt. Gamla kokainisten, va, Nylander, som åkte dit tillsammans med Persbrandt och gänget. Kan det inte vara så?
Ja, kanske var därför han kom fyra.
Ja, fan, var det inte Sven Nylander som åkte dit på kolan, va? Sven Nylander, Persbrandt. Fan, var det en tredje som åkte dit? Eller var det Nylander, Patrik Sjöberg? Ja, nu stökar vi iväg här, va. Det var Patrik Lövgren, Patrik Sjöberg och Sven Nylander. Ja, så var det. Men det är inte mig småstatsen, Sven Nylander. Just det, för han var den ständiga fyran.
Det var ju det som är grejen. Man satt ju och tittade, han var den ständiga fyra. Han vann ju aldrig någonting. Han var alltid, alltid fyra.
Just det.
Jag tror att det var OS 1900.
Atlanta 96, ja, det kan stämma. Känner igen han i den dräkten, va?
Ja. Ja, han var fyra i OS två gånger, 84 och 96, och då tror jag 96, om man kan hitta den, är lite roligare.
Ja, nog om kokainet och den ständiga fyran. Jag tror vi har provat vår point, va, Anna? En annan som faktiskt inte har vunnit än är Lando Norris, som nu är föraren med flest poäng utan en GP-seger någonsin. Han har tagit sig förbi Nico Hülkenberg som den med flest poäng i Formel 1 utan en seger. Och där är topp 3. Lando Norris nu etta. 98 starter, 543 poäng. Nico Hülkenberg, han har 530 poäng på 200 starter. Tre är Romain Grosjean med 391 poäng och 181 starter. Där bakom är det lite roliga namn. Nick Heidfeld, Strollen, Albon, Kvyat, Kevin Magnussen, Kobayashi och en till tysk där nere som jag inte känner igen namnet på. Adrian Sutil,
ja, honom känner vi igen. Han körde faktiskt den Sauber-bilen som fick vattenplaning i Japan. Så att det åkte in en bärgningsbil, hjullastare. Och i den hjullastaren kraschade sedan Jules Bianchi.
Aj. Ja, Kanske man skulle ha hållit han utanför den här, kört bara topp 9. Men där är han i alla fall, topp 10 på flest poäng i Formel 1 utan en seger. Och Lando Norris kommer väl fortsätta plocka poäng utan en seger så länge Max Verstappen fortsätter som han gör och McLaren-bilen ser lika fint som den gör. Lando Norris har dessutom flest nu tangerar Perez på flest andra platser i år. Och det är ju rätt otroligt med tanke på hur mycket bättre Red Bull-bilen är. Det var småstatsen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nästa vecka har vi inget race, eller hur Anna?
Nej, det har vi inte. Vi har inget race under den här helgen som kommer, utan vi har en helgspaus och då ska du och jag passa på att ladda upp för någonting annat. Det blir en riktigt härlig, hoppas jag, intervju nästa vecka och vi ska snacka IndyCar.
Mm. Det blir också roligt för att även om IndyCar-avsnitten som vi har gjort inte handlar om Formel 1 så är det ju väldigt mycket rolig racing och roliga personliga möten när vi har pratat med andra förare som är utanför F1, och nu ska vi göra det igen va, men det får ni nästa vecka. Och sen så även då en liten framåtblick mot ett till race i en omtvistad skurkstat får man väl säga, i Azerbaijan tider va, Qatar som är senare.
Mm, precis, men du, innan vi lägger på här så är det faktiskt en sak som jag skulle vilja ta upp. Ja, men det finns ju en sak till. Det är ju typ klart nu att FIA vill se Andretti F1 i Formel 1. Eller Andretti Global som den nu heter i Formel 1. Och det är ju ett av världens största racingteam med team i Formel E, IndyCar, där Marcus Ericsson ska köra nästa år, och även Extreme E. De har nya finansiärer. De har en stark historia med världsmästaren Mario Andretti i grunden. Från 1978 vann han sin VM-titel. Men jag har fått lite frågor nu om vad det är som gäller och vad är det som händer här framöver. Och även om nu FIA har sagt att det här är möjligt, så har ju inte teamen och Formel 1, alltså rättighetsägarna till Formel 1, sagt att man vill ha ett elfte team. I nuläget så heter det att det kostar 200 miljoner att köpa sig en plats i F1. Det är bara det att det är inte värt det idag. Det är den grunden som ligger från det gamla Concord Agreement, vilket är det avtalet som finns mellan Formel 1, teamen och FIA. Och nu måste då teamen titta, är det här möjligt eller inte? Nästa Concord Agreement ska skrivas på 2025. Det är som 2 år. Det vi kan tänka oss är ju att till dess så kommer den här avgiften för att vara med i F1, eftersom F1 bara ökar i popularitet och varumärket blir starkare, så kommer den att ökas till, låt säga, 600-700 miljoner dollar för en plats i F1, för att de andra teamen ska vara nöjda och vilja släppa in Andretti. Och det ska skrivas på 2025. Framför innan dess lär inte hända så där jättemycket, utan det som kommer hända nu är att de här förhalar och förhalar och förhalar så att man får in de där pengarna. Samtidigt måste också Andretti klara av att bygga en motor. Och det vill man ju inte bygga en motor till 2025 när det kommer ett nytt reglemente till 2026. Men det som är intressant, Filip, det är ju att får vi Andretti Global i F1 till 2026, vilken roll kommer Marcus Ericsson att kunna spela på vägen dit i det team som han, som nu tidigare F1-förare, nu har ett flerårigt kontrakt med? Den tycker jag är spännande.
Och den är värd att hålla koll på när man kommer och närma sig allt det där. Jo, eller hur? Och det är också lite klarhet kring Marcus Erikssons byte också. Att vad som finns lite längre bort på horisonten. Jo.
ja, sen tror inte jag att Marcus, eller jag vet att Marcus just nu inte ser en väg i F1. Men vi vet ju alla att 2,5 år är en bit bort. Det kan hända mycket. Plus att en sån roll att vara delaktig i någonting som ska kunna bli någonting säkert är otroligt intressant, att han får bidra och få vara med på ett annat sätt där han kanske får vara en teamledare istället för den som får stå och titta på två andra som är det.
Vi säger tack med de siffrorna och låter alla smälta det, och så tar vi oss vidare till nästa vecka där det kanske blir lite mer snack om det där också, gissar jag på. Men ni hänger med oss. Vi lämnar Japan, säger kyo, arigato, bye bye, anades. Eller?
Ja, alltså där sprack ju min japanska, kan jag säga. Så jag säger auf Wiedersehen.
Ja, tack för nu, vi hörs.
That was a fucking Viking comeback.
Debris behind.
What is it? Debris.
There's something said with the engine.
And even you can't help with that.
What the? What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.